Helt ärligt, Ted, hur skulle du reagera om jag skulle berätta för dig att nu har jag blivit nylandsmästare i Fortnite?
Nylandsmästare i Fortnite?
Ja.
Jag skulle nog bli väldigt, väldigt förvånad. Alltså för att du är ju inte så bra på spel och just Fortnite så tror jag du skulle vara extra dålig på. Om jag
Vänta nu, hej! Nu fick jag meddelande här. Jag har blivit som nylandsmästare, jag blev inbjuden. Jag ska alltså till Danmark och till Estland också och visa upp hur bra jag är på Fortnite.
Är det no build eller är det liksom det här vanliga?
Det är det här riktigt svåra. Det här som kräver mest av en.
Det är ju nog lite sådär att för jag vet ju att du inte har spelat Fortnite någonsin. Och det är ju nästan sådär att idag så behöver man ju åtminstone ha sett på när någon spelar det. Alltså bara för att på något sätt veta vad det är. Alltså lite sådär som när Tetris-filmen kom, så minns jag att det var en att det blev ett så här mini-ramaskri när det var en recensent som skrev om filmen att ja, han har ju aldrig spelat Tetris, men att filmen bla 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 bla. Och så blev det sådär att hur kan man vara född på 80-talet och aldrig ha spelat Tetris? Och nu vill jag inte jämföra Fortnite och Tetris, men att det finns ändå en sån här zeitgeist där man på något sätt behöver hänga med. Och att veta vad Fortnite är tror jag hör dit.
Det här lät nog elitistiskt. Alltså, jag menar, vem som helst kan väl bli mästare på Fortnite. Alltså.
Nej.
Ja, men vem som helst har ju de motoriska färdigheterna. Det är ju något man föds med. Liksom.
Det är inte riktigt så.
Jaha, okej. Okay. Mm. Nej, men så känns det ju alltså. Att du nu då plötsligt är författare och ska då ges ut i Danmark och i Estland och så här.
Jag funderar vart du var på väg, men okej. Ja, min bok Snälla ställa sluta källa, den har kommit ut nu.
Just det. Är det så att man ju måste ändå som ägna liksom ett liv åt det här, att åt ord och åt formuleringar innan man då blir författare?
Nej, man kan skippa mycket ångest nog och så kan man liksom direkt bara skriva någonting. Att man behöver inte ha liksom de här åren av våndor och källtvivel.
Men det är ju som med Tetris på 80-talet, bla bla bla.
Jag tycker att det roligaste med hela upplägget med att jag skriver en barnbok som handlar om en hund så är ju att det blir ju, det måste ju bli jobbigt för dig på något sätt, alltså när du alltid vill liksom framhäva på något sätt litteratur, alltså som den här ultimata konsten. Men sen är det då en bok som innehåller bilder av en hund som ju inte är konst enligt dig. Så att det måste ju bli, det är ju lite sådär som ett knäckebröd, man har satt smör på båda sidorna och så blir det bara att rotera ovanför golvet.
Ja, men inte det väl någon som kräver att en bilderbok ska vara liksom bildkonstnärligt så här högstående. Det är ju jättefina bilder i den här boken. Jag har ju sett den. Och inte har ni väl menat heller att det nu ska vara liksom konst, inte?
Jag tycker det är definitivt konst. Åsa Lokander, alltså, som har illustrerat den här boken, så är ju, det är väl alltså så här, det är jättesällan när man har fått en idé om någonting som man vill producera, att är det då att skriva en bok eller är det liksom någonting annat. Och sen när man samarbetar med någon och sen får man liksom den här första, i mitt fall då, skissen från en annan människas hjärna. Och så är det som att det kom från min egen hjärna. Alltså att det ser ut precis utan input av mig, så ser det ut som jag hade fantiserat det skulle se ut.
Ja.
Det är jättesällan man på något sätt träffar alltså andra människor som har hjärnor som är redan så kalibrerade med ens egen hjärna.
Det är ju jätteroligt också att de här figurerna i boken så liknar ju dig och Lo och er hund, alltså, eller inte er hund, men dina föräldrars hund.
Ja, det är jätteroligt.
Så kan det vara så att Åsa Lokander har på något vis förstått det här att om man liksom smickrar och tar något som är väldigt nära, så då uppstår den här känslan av att nej, men nu tänker hon precis som jag.
Det kan ju hända, men jag är jättenöjd med den här boken, och det är på något sätt också med barnböcker och bilderböcker, så är det på något sätt det här formatet är så viktigt, och det kändes som att det blev en så perfekt format, att den är exakt så lagom stor så att man kan ligga på rygg i sängen bredvid sitt barn och hålla upp den och läsa utan att man får ont i armarna, och att bilderna är så pass stora så att det tar länge för ett barn att titta på allt vad som finns där. Och sen är det ju jätteroligt när boken lite börjar få ett eget liv sådär, att den ska nu komma ut då när den ska översättas till finska förstås, men att också till danska och till estniska. Mm. Och då är det ju så roligt, nu vet jag ju inte om översättningarna, men att nu tänker jag ju att om boken heter Snälla ställa sluta källa, att det på danska måste bli något så här: få helvete ställa, nu må du sluta skälla! Och på estniska blir det något så här: torpa tekinita! Jag kan inte, jag börjar skratta för mycket för att ens försöka.
Torpattikini.
Ja, för att försöka härma estniska. Men att det är så roligt, alltså det är en speciell känsla när någon översätter någonting som man har hittat på. Alltså att man känner igen det, att ja, det där är ju min idé och det där är ju liksom det som kommer från mig. Men sen så får det en sån annat på något sätt känsla när det är ett annat språk.
Ja, det är just som när man då far då till ett annat land då och sätter sig då och spelar Fortnite, och så liksom är alla där förstås i samma spel, men ändå så ser man att ja, men olika kulturer gör det på olika sätt och så här, men vi är ändå liksom ett team.
Men då, alltså den där liknelsen håller ju inte. Alltså för att bevisligen nu så är ju jag då publicerad, alltså sådär att jag...
Men det är ju det också, och jag menar... alltså för att du är nu då som en ung heterosexuell far med skägg som skriver en barnbok. Det betyder ju automatiskt att du kommer att få alla pris som finns, för att det här är liksom det som bokvärlden behöver just nu.
Manliga barnboksförfattare, skäggpriset går till...
Ja, då är det ju till dig det går. Och det är ju underbart, och jag önskar ju dig allt gott, och jag önskar litteraturen allt gott, och den här boken är ju på riktigt bra. Jag har ju fått läsa den i förväg. Jag hade en sånt privilegium och så här. Men att ändå så måste ju jag då, som har drömt hela livet om att komma ut i Estland till exempel, eller om att få då prisnomineringar för skägg, så måste ju förhålla mig till det här. Mm. Men klart att jag kommer att vara glad. Men nu är det ju orättvist också.
Vad är det som är orättvist?
Ja, men just om jag skulle få någon Fortnite-medalj. Nu skulle du väl tycka också att det är orättvist.
Jag skulle bli väldigt överraskad då. Men jag skulle nog bli glad för din skull också.
Ja, ja. Jag är glad för din skull.
Man blir ju på så bra humör när man hör någon som är så där glad och fnittrig. Det var alltså Ida och June, eller June, jag vet faktiskt inte hur hon uttalar sitt namn, som är våra största fans i Jeppis, som har skickat in sin version av Ove Inborgs titelmelodi.
Ja, vackert så. Tack ska ni ha.
Och man blir så glad när människor hör av sig och kommer med kommentarer eller kommer med musikstycken på det här sättet. Det känns ju som att det har varit ganska mycket kärlek i luften under den här senaste veckan.
Ja, alltså ganska överväldigande får väl jag och Nico säga då. Tack till alla som har hört av sig. Jag har försökt svara på de flesta meddelanden, men det har faktiskt kommit så mycket att det inte har gått, och det är ju otroligt kul. Det är ju någonting speciellt med såna här babynyheter nu. Folk blir glada på ett väldigt speciellt sätt, och sen är det ju en perfect storm då också, för att vi då hade den här nyheten att liksom det kommer två bebisar och på samma dag.
Jag har fått många gratulationer till dubbelbebisen, vilket känns att jag vet inte, jag tackar alltid förstås, men att det känns ju också som att jag tackar för er skull.
Sen så hade ju olika tidningar också skrivit om det, och det var ju många som inte kunde motstå att sätta rubriken Ted och Kai får barn. Mm. Till exempel Hufvudstabladet hade den. Och det här skapar ju sen en kommentarstorm. Jag vet inte om du såg det här på Facebook. Det var ju alltså en lång diskussion.
Ja, jag missade lite. Jag såg bara till något skede att de var tvungna att stänga av kommentarerna. Och så tänkte jag att okej, jag kan gissa ungefär vad som stod där.
Ja, människor var väldigt upprörda över dels då att den här rubriken var så liksom svår att förstå. Men också då en del som tolkade då bokstavligt då var arga då att då jag ska då få barn.
Mm.
Men det må man väl vara då om man tycker att det är obehagligt med barn. Men de flesta har ju inte tyckt det utan har varit väldigt glada. Och kärlek i luften har det varit.
Jag gillar också att det har kommit nya benämningar. Min favorit är kanske där du titulerades Emsalö-mysaren.
Ja, det här var Östnyland som hade rubriken Emsalö-mysaren Kai Korkeaho ska bli pappa.
Ja, jag vet inte. Det är någonting med alltså ordet Emsalö-mysare som får mig att tänka på att du är någon som smyger omkring liksom vid stugor och liksom kikar in på folk. Att du är liksom där och myser omkring en stor trenchcoat ungefär.
Jag får ja, det låter nog som obehagligt på något sätt.
Ja.
Att jag är någon som har trakasserat öborna på något sätt.
Och vad det är riktigt som det syftar på, liksom att ligger du där liksom på stranden och bara så här gör så här liksom snöänglar i sanden och bara så, åh, det är så mysigt med Emsalö. Att det är liksom så stort på något sätt att liksom att mysa med en hel ort som gör att det också blir intressanta bilder man får i huvudet.
Ja, men så här söndagsmysare, det är väl något som man skulle kunna tänka sig.
Ja, alltså så länge det är smått, alltså så där glassmysaren, men att när det blir så där stort, när det blir liksom orter eller begrepp, så då blir det svårare.
Något sorts missbruk verkar ju nog också vara inblandad där, tänker jag. Alltså om man myser till det så då är det nog ofta att man lever inte hälsosamt i alla fall. Ja.
Nej.
Det är osunt lite grann.
Ja.
Men att det är också begripligt. Det är väl det som mysare är kanske.
Att man tycker lite för mycket om Emsalö.
Men det är mycket skönt att ha det här nu så här ute i det öppna. Att man kan då vara öppen med vad vi håller på med då vi försöker sälja vår lägenhet. Orsaken är det här barnet. Vi vågar inte planera in så mycket till hösten. Orsaken är det här barnet. Vi googlar barnvagnar. Orsaken är det här barnet.
Det är spännande med barnvagnar. Alltså för att vi har ju fortfarande kvar Los gamla barnvagn.
Men de kostar ju som mer än en bil, så det är ju klart man har den kvar.
Ja, men de är jättestora och vi har haft många flyttar och många lägenheter och den där barnvagnen har alltid varit på något sätt det första och det sista som plockas in och ut ur flyttbilen och det är mycket med den där och var ska man ha den och var ska vi ha de här extra hjulen och hur är det med den här första liksom den här delen när babyn är så liten så att den bara ligger så var ska vi förvara den och den där har hängt med nu. Alltså, jag tror att det är kanske 3 eller 4 flyttar och det har alltid varit ett helvete. Och nu igår när jag måste flytta på den igen för att vi ska ta fram någon påskpynt så sa Janika, ja, jag tror nog att jag vill ha en ny barnvagn.
Och ni har liksom sparat den då för en eventualitet att ni skulle få flera barn?
Ja, som man gör. Eller för att man tänker att ja, men man kan alltid sälja den och det är liksom... Det är ett helvete med stora barnvagnar och att alltid ha dem. Och så kläcker hon ur sig en sån här sak. Och så vet jag ju att det finns inte... Alltså, det enda jag kan säga där då är... Ja, men det är klart. I så fall skaffar vi en ny barnvagn.
Nej, men nu måste hon ju motivera det på något sätt om den nu är i skick och den fungerar.
Nej, det behövs inte motiveras för det kan vara en sån här graviditetsgrej. Det kan vara någonting som bara känns otroligt viktigt... Och att det orsakar stor stress om man ska använda en gammal vagn. Och då ska man bara, ja men det är klart, det fixar vi.
Men då kan du väl som då liksom säga då att älskling, imorgon går jag till vagnbutiken och hämtar den här nya barnvagnen. Du ska ta det långt bara. Och sen typ så...
Så för jag den till någon så här garage och gör så här pimp my ride och målar om den där gamla.
Ja, men alltså det är ju så, för vagnar är ju... Alltså det finns ju olika märken och så vidare, men det är ju ändå alltså samma för funktioner det handlar om. Alltså du bara putsar upp den lite grann, lägger en flagga längst bak och säger att nu skaffar du den här senaste modellen. Hon kommer ju inte att märka något.
Nej, men hon har nog en poäng också, för att vi har ju en sån här Helsingfors barnvagn som har liksom sån där... små så här ballerina hjul och man ska kunna fickparkera med den och man ska kunna manövrera på så här trånga kaféer. Och nu ska vi behöva ha som en sån här pormobarnvagn med larvfötter och som så här liksom sirener på.
Okej, okay. Men det är ju just sånt de gör i Pimp My Ride, att de liksom hör då att okej, okay, men att Anthony, he had really, he loved the tanks and he loved the ambulances, so we're gonna give him a tank and an ambulance in his car.
Vi la en snöskotto på början av vagnen och vargbuss och vid sido.
Så här isbrytar front på den liksom, när man ska ta sig till butiken mitt i vintern. Men kvinnor och att få barn, det är ju nog, det händer ju saker då som man som man och som far då har svårt att hänga med i. Och vi har ju nu berättat den här nyheten, vi har fått då, som jag redan sa, överväldigande fin respons här. Ska säga att 70% av alla kvinnor har reagerat på precis samma sätt. Och vet du vad det är?
Nu finns det ganska många alternativ, men
vad är det första de säger när de träffar oss?
Vad roligt, grattis.
Okej, okay, det stämmer, det är som det allra första. Men sen går de åt ett oväntat håll som inte en enda man går åt.
Mm-hmm.
70% av alla kvinnor går åt det hållet.
Okej, okay. Kan det ha något med am?
Ett lejonbarn!
Vet du vad som är jätteroligt? Jag var igår i Helsingfors och träffade en kollega, och det var en kvinnlig kollega, och det var det första hon sa.
Ja, det är alltså det är så pass ögonöppnande och tydligt det här, att det är det som faktiskt nu ovedersägligt, alltså kvinnor reagerar med att vara glada över vilket kärntecken barnet föds i.
Man borde ju alltid reagera då, att man bara har en liten paus och säger man nej. Ett människobarn.
att det är inte... Alltså vi har letat nog bland människor endast då vi har letat efter mamma.
Ja, mamman är inte ett lejon.
vi övervägde alla alternativ, men vi valde sen nog ändå en människohona.
Det är svårt att få till stånd en sådan safari där det skulle vara möjligt.
Tänk på... Emsalumysaren Kai Korkea ska få en lejon-människohybrid.
Det blir lättast så.
Men jag har som människohuvud, men så har det som päls och så går det på all fyra.
Rent juridiskt är det både ett lejon och en människo.
Vi har inte en barnvagn, för vi måste gå i koppel med en tills vi lär att inte anfall.
Det här vart ju jobbigt en kväll, till jag har en sån zebra pyjamas. Och
det är nog jobbigt med de här piltiborka, att det inte finns några gazellsmak.
Men det är intressant. Det är ju också, alltså det är ju det här klassiska klippet som sprids alltid nu som då på sociala medier också. Jag tror det är från Bachelor, där det är då den här bachelorn när han träffar olika kvinnor då för första gången, och så säger han då att hon frågar att vad han jobbar med, och så säger han att I'm an astrophysicist, och så svarar hon oh, I'm a Gemini.
Det är ju roligt faktiskt. Lite skrivet, ja, det är jätteroligt. Känns det som nästan. Men, eller är det genuin?
Det, alltså hans min verkar genuin. Men att det är ju som, det är ju en vits, är det ju.
Kvinnor är ju på något sätt, alltså, eller, alltså mer än män i alla fall, så är det ju nog någonting övernaturligt på gång där. Och det har också...
Med kvinnor i allmänhet?
Ja, ja.
Ja.
Och nu så skulle jag inte vilja då liksom gå till någon sån här tankar om häxor och sånt.
Nej, men
att jag har börjat förstå inkvisitionen ändå nu. Ju mer jag har omgåtts med kvinnor. Inte så att jag skulle vilja dem något illa. Nej. Men så här att man misstänker att de har nog någon kontakt med något övernaturligt. Eller någon högre makt där på något sätt.
Ja, nej, men
de har någon flört med djävulen nog.
Ja, 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 alltså det är ju djävulen är ju det första man tänker på.
Ja, nej, men som, alltså bara det. Alltså då när vi precis då hade fått veta då att en graviditet var på gång. Så då höll vi det helt hemligt för att det var väldigt så här känsligt och det finns en massa risker de första veckorna. Men så fort det var möjligt då så bokade vi ett sånt här tidigt ultraljud. För att vi ville helt enkelt vara säkra på att det här faktiskt hände. För det kändes så otroligt omvälvande och som, alltså, kan det här verkligen vara sant att det har lyckats det här vi har hållit på med.
Mm.
Så att vi var liksom då strax innan jul så får vi då på ett så här jättetidigt ultraljud. Och vi kom hem med bra resultat där då, alltså där fanns ett hjärta som slog och det var då, alltså graviditeten var ett obestridligt faktum. Mm. Nå ja, så får vi och sova. Morgonen därefter så får jag ett meddelande från min lillebrors fru. Hon har nu drömt i natt, säger hon, att vi har fått en son. Och att hon bara hoppas att det här ska visa sig vara en sann dröm.
Ja.
Och det är ju helt, alltså tajmingen där är ju helt osannolik.
Mm.
Alltså någon sorts känsla, alltså någon sorts radartorn på Blåkulla då. Det passar ju bra att det är påsk den här veckan också.
Mm.
Nu när vi pratar om det här. Men så måste ju ha då skicka ut någon signal till henne dit i Nykarleby.
Ja.
Att, och sen fortsatte det. Två dagar senare så hörde Nikos lillebror av sig att hans sambo hade drömt att jag och Niko hade kommit på besök med vårt nyfödda barn.
Ja, nej, men det är ju alltså häxor hela bunten. Man hör ju det.
Ja, men vad är grejen?
Ja, och då är det ju dumt när man avfärdar då astrologi sådär. När de ju liksom helt tydligt uppvisar magiska krafter. Och ändå så på något sätt så här gör man narr av då att det är ett lejonbarn eller sådär. Att de har ju helt rätt.
No, det är ju just det. Och jag menar förstås så måste det ju på något sätt handla om någon intuition. Min lillebrors fru hade säkert tänkt att ja, vänta nu är det ju nog ett par månader sedan vi har hört något om hur det går för Kai och Niko och deras barnprocess. Och så hade det liksom malt i hennes hjärna och sen har hon då haft en sån här dröm. Men vad är nu då skillnaden mellan intuition och svart magi? Det är ju då en annan sak.
Det är precis samma sak, tror jag. Finns det inte någon så här citat av Arthur C. Clarke eller någon som säger att en tillräckligt avancerad form av teknologi så finns det inga... Alltså att likheten mellan magi och en tillräckligt avancerad form av teknologi är precis likadan. Alltså, att det är bara att om vi inte förstår så kan det vara... magi är lika med avancerad teknologi. Och i det här fallet så är det ju då kvinnlig intuition är lika med svart magi.
Men alltså innebär det här nu då att jag borde på något vis börja lägga mig in i det här med kärntecken nu då? Att vad ett lejonbarn innebär då?
Mm.
För att om jag får liksom, om 70% av alla magikunniga människor på den här planeten då menar att det är viktigt att påpeka att det att barnet föds i augusti betyder då att det är ett lejonbarn, så borde jag ju ta den här informationen som en ansvarskännande far på allvar.
Ja, och det är ju, egentligen är det ju sjukt att ett samhälle är uppbyggd kring. Alltså att om man ska utgå från att kärntecken, att det är sant allt det där. Alltså att beroende på när du är född så bestämmer det dina personlighetsdrag och hur du är som person. Då borde ju liksom allt i samhället egentligen struktureras kring det. Alltså att man till exempel... har då liksom skolklasser med barn där vi har liksom lejonen och kräftorna går i samma klass för att de synkar personlighetsmässigt. Och sen har vi de här oxarna, så har vi ett lider bakom skogen för att de blir så vilda. Så liksom att allt utgår från det där och alla jobb du söker och allting, så är det bara utgående från kärntecknet vad man lämpar sig till. Nu skulle det vara lättare så. Man skulle ha ett svar på varför man tycker vissa saker och varför man upplever vissa saker. Att ja, men du är född då och då.
Ja.
Men har du tänkt utnyttja då din lillebrors fru? Alltså sådär att nu när du vet att hon liksom med 99,9% sannolikhet är en häxa, så borde du ju liksom nästa gång du träffar henne så skulle du ju ha med någon sorts, inte vet jag, alltså ett litet offer. Alltså att du offrar någonting till henne och gå ner på knä och på något sätt så här att säger att kan du nu, jag menar du ska nu sälja lägenheten, att hur ska du tänka där, att vad är det här rätta priset du ska sätta på lägenheten så att det blir såld? Och så kan du då inte vet jag, ha någon litet djur eller någonting som du har dödat och så häller du lite blod i en tekopp. Och så får hon på något sätt ta ställning till det då.
Jag hade ju med mig champagne till henne och min lilla bror när jag var där senast.
Mm.
Och sen hade jag en present också då till deras ettåriga son, min brors son. Och den här presenten var ju en katastrof, det har jag väl kanske pratat om här, jag vet inte.
Men nej, det har du inte.
Ja, nej, jag underkände ju mig som förälder genom den här presenten. Men det var inte helt mitt fel. Jag gick till en leksaksaffär och såg att vad har de nu då för riktigt små barn. Och så har de så här jättefina inhemska träleksaker.
Mm.
Och så köpte jag då en sån här klassiker. Ett sån här boltbrä.
Ja.
Med en liten hammare. Och alltså det är som en träbit som har såna här träpluggar i sig som man kan hamra ner, och när man har hamrat ner dem kan man svänga på den och fortsätta hamra.
Ja, en klassiker.
Ja, jag hade den som barn också. Nå, men min brorson blev ju förhäxad av den och grabbade ju tag i den här hammaren och började slå de andra barnen i rummet. Och sen så blev de ivriga och ville också slå, och så tog de hammaren och började slå då bland annat min brorson, och det blev liksom klubbekriget uppstod i rummet.
Ja.
Och så måste de gömma undan den och så började alla gråta, och det var liksom den sämsta presenten någonsin. Och ja, jag satt där och kämdes då och tänkte att jag liksom att jag är ju som oduglig som far, alltså aningslöst oduglig. Så att, men det som du sa fick mig att tänka att det är ju faktiskt en aspekt som jag och Nico aldrig tog i beaktande under dessa år när vi då har letat efter en mammakandidat. Alltså den människans då, vad ska vi säga då, magiska kunskaper.
Att det var inte någonting som ni letade efter när ni liksom träffade olika potentiella kandidater.
Nej, men kanske till och med så att om någon av dem som vi har dejtat har på något vis gett uttryck för magiskt tänkande, så har vi sett det som en dålig sak.
Det är ju ett stort misstag, för att man vill ju nog ha trollpackorna på sin sida. Kan det vara så, nu bara slänger jag ut det här, kan det vara så att den här kvinnan nu som ni får barn med då, att hon har förhäxat er? Att hon är liksom en stor trollkvinna som har på något sätt vid första mötet alltså satt en besvärjelse över er så att ni går med på allt vad hon säger. För att hon har någon sorts, inte vet jag, alltså att hon vill få en liten Damien som kräver då, alltså det finns någon så här gammal, någon så här legend om att ett barn ska födas utav föräldrar tre eller något sånt där. Och så passar ni in då i den här legenden på något sätt.
Men man vill ju förstås tro att ens barn kommer att vara speciellt och utvalt och liksom messias och liksom världens frälsare förstås.
Mm. Nu kan det ju hända att det är motsatsen till det då.
Alltså någon sorts antikristus, det är det som du sa, ja, Damien.
Alltså ett enkelt test är ju att du frågar alltså att om ni ska kunna träffas nu på lördag under påsk, och att om det kommer att nej, då är hon upptagen. Så då vet du ju var hon är.
Och Blåkulla.
Ja.
Aj fan, har vi inte liksom rätt ut det här?
Nej, nu får vi nog börja.
Det intressanta är också att jag har, alltså har ju, jag vet inte om du ser det nu här i FaceTime, men jag har ju alltså en vagel i ögat.
Jo, jag har reagerat på det tidigare. Det är som en så här paddböld har du på ena ögonlocket.
Ja, och nu har det väl någonting med häxeri att göra det. Alltså det är alltså en talgkörtel som har inflammerat mitt öga. Det är helt uppsvällt och ser groteskt ut.
Ja.
Och det är väl klassiskt häxeri det.
Jo,
101.
Jo, så är det. Det är väl nu bara att nu får du efter en stor bibel och så försöker du liksom slå bort den där bölden med det. Och sen måste du ju läsa ditt horoskop och se vad det står där idag. Om det då står att du kommer att falla under influensen av en enorm trollpacka, så då vet du ju då att vad som har hänt. Bye.